Ibland kan det vara lite svårt när man får sig ett ämne tilldelat som man ska predika över. Men det kan också vara svårt, kan jag lova er, när man får, som jag har fått erbjudandet, att själv välja ämne att predika över. Men nu blev jag styrkt när jag kom hit på morgonen, därför att det är några söndagar sedan jag inte har varit här i Betania. Så kom jag in och så blev jag påmind om det som står på väggen här: tro, hopp och kärlek. För det är just de där två första orden som jag tänker beröra lite grann i min predikan. När jag satte mig ner och började fundera och be lite grann över vad jag skulle säga och beröra här, så går det ju inte att låta bli att tankarna går ju till allt det som händer i vår värld runt omkring oss på olika sätt. Och man frågar sig, vad är det som händer egentligen? Finns det inte något ände på allt våld och allt elände som sker? Och all ond, bråd, död som drabbar människor runt omkring oss, både i vårt närområde, i vårt land och utöver Europa, då kanske jag tänker på första hand. Och jag ska börja med ett citat. Jag brukar inte citera Jonas Gardell så där jätteofta, och jag brukar inte läsa hans bloggar så där ofta heller, eller nästan aldrig. Men i förra veckan, tror jag det var, så kom jag förbi någon som citerade Jonas Gardell då, där han har skrivit så här i sin blogg: jag sitter och tänker på hur det kan bli när jag blir gammal, skriver han. När något av mina barnbarn kryper upp i mitt knä och frågar, eller säger: farfar, berätta lite hur det var förr i tiden. Berätta hur det var sommaren 2016. Och då säger jag: ja du, det var den sommaren när världen stod i brand och vi sprang runt och jagade Pokémons i våra mobiler. Jag vet att det är tillspetsat, absolut, men det är ändå lite mitt i prick. För att för de flesta av oss är det nog ändå så där, va, att allt det här som händer, det går förbi oss på något sätt. Vi har lite svårt att veta hur vi ska reagera på den. Det går förbi oss medan katastrofen drabbar andra med stor förödelse på olika sätt. Och då frågar man ju sig, finns det något förhållningssätt för oss som bekänner oss som kristna till allt detta som händer? Ja, då får man ta fram livets bruksanvisning, Bibeln. Och jag tänker vi ska gå till Hebreerbrevet, det 11:e kapitlet. Den första versen, då står det så här: tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt. Så hoppar jag till vers nummer 6. Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Till den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar den som söker honom. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Men jag vill börja med att kommentera den 6:e versen lite grann först. Jag tänker att det känns nästan lite orättvis på något sätt när jag läser det här. Det är omöjligt att behaga Gud utan tro. Det är omöjligt att få del av hans nåd utan tro. Jag har svårt att tänka mig att det villkoret, att Gud har gett det villkoret för andra varelser i skapelsen, så att säga. Bävrarna behöver inte ha tro. Elefanterna och älgarna behöver inte ha tro. Men oss människor har Gud gett och satt upp det här villkoret. Vi måste ha tro eller tillit till honom för att behaga honom. I första tanken så kanske det inte känns så svårt egentligen, det här. Tro på något eller någon, det kan man väl alltid göra. Men alla vi som har varit med lite grann och försökt, vi vet att det är enklare att säga det än att göra det. Att tro på någon eller något är svårt. Att förlita sig på någon eller något är svårt. Och om det dessutom är någonting som vi inte kan se, då gränsar det ju till det omöjliga nästan. Så varför har då Gud satt upp det här villkoret att vi måste ha tro för att behaga honom? Och varför är det så svårt? Ja, svårt, om vi tar det först, så tror jag det är därför att vi har definierat tro utifrån något övernaturligt. Något som är inom den lite mer mystiska sfären i tillvaron. Som vi inte vet någonting om. Därför blir det svårt. Viktigt. Ja, om det nu är så att vi måste ha tro för att behaga Gud, så är det liksom en ingrediens för att vi ska kunna leva det här fullödiga livet som människor. Och på något sätt så blir det här så viktigt för att vi ska bli mänskliga på ett fullkomligt sätt. Och andra varelser, som djuren som jag nämnde, de behöver inte ha tro därför att de lever enligt den skapelseordning som Gud hade skapat dem för. Men vi människor som är skapade för det allra högsta ändamålet, nämligen att förhärliga Gud, vi är de enda som faktiskt kan misslyckas eller svika det här höga ändamålet som Gud har gett oss. Djuren kan inte svika Gud därför att de lever efter den skapelsordning som han har satt dem i. Men vi människor, vi misslyckas så lätt med detta, att leva ut på det sätt som Gud har gett oss. Och vi misslyckas så ofta så att vi märker det snart inte. Vi har till och med skaffat oss ett språk för det här. Vi säger att det är att vara human eller inhuman. Och det är ett ord som vi har lånat då ifrån engelskas human, människa eller mänskligt. Eller inhumant, omänskligt. Det är skillnaden mellan oss människor och djuren. Vi måste ha en tro för att kunna behaga Gud och vara människor som lever på det sätt som Gud har tänkt att vi ska leva. Om du sitter framför tvn och ser en krokodil som sliter ner ett annat djur i vattnet och dödar det där djuret och äter upp det, så säger vi inte det där var inhumant gjort. Eller hur? Om vi ser de där klassiska filmerna när ett lejon jagar en antilop, springer fatt, fångar antilopen, sliter sönder det och ger till sina ungar, så säger vi inte fruktansvärt inhumant lejon. Eller hur? Vi gör inte det därför att lejonet lever efter den ordning som Gud har skapat det i. Men med oss människor så är det annorlunda. Vi kan välja att leva efter Guds skapelseplan eller att inte leva som Gud hade tänkt. Vi vet det där, vi känner det där. När en katt leker med musen och sen fångar den och äter upp den, så säger vi inte döma katter, det där var inhumant gjort. Men när vi ser en annan människa döda en annan människa, så vet vi att det där var inhumant gjort. Det där var omänskligt. Då vet vi. Eller när en människa går förbi en annan människa som behöver hjälp, då vet vi inom oss att det där var inhumant. Det var omänskligt. Det var inte så det är menat. Vi vet att ekonomisk orättvisa är inhumant och omänskligt. Vi vet att låta människor svälta när vi har så mycket mat som vi aldrig kan äta upp ens, det är inhumant, det är omänskligt. Vi vet att krig och terror är inhumant, omänskligt. Hur är det möjligt? Hur kan vi veta det? Jo, därför att innerst inne, så är här innerst inne i människans själ, så vet vi vad det innebär att vara sant mänskliga. Därför att vi vet när vi har förlorat vår humanitet, vår mänsklighet. Men då kommer det fantastiska att tro är något som återupprättas och kan återupprätta den här sanna mänskligheten vi kan göra oss mänskliga igen. Då kan vi skilja mellan vad som är rätt och fel. Då kan vi börja drömma om det som vi hoppas på. Då kan vi börja drömma om det som är osynligt för oss just nu. Och så kan vi börja att kalibrera våra drömmar med det som är Guds drömmar. Och då kommer det fantastiska att kyrkan, Guds församling, det som vi får vara en del utav, det är en gigantisk kropp utöver hela vår jord och ett sammanhang, en miljö där vår mänsklighet kan bli upprättad igen. Där vi kan få bli mänskliga igen. Det är inte lätt att göra det här på egen hand, utan därför har Gud skapat och satt och gett oss sin församling som ett redskap för att vi människor ska kunna leva igen som Gud hade tänkt i skapelsen. Det var så Gud drömde om oss en gång i tiden när han funderade på hur han skulle skapa mig och dig. Men låt oss titta tillbaka till texten i Hebreerbrevet ett litet ögonblick. Det började så här: i tron är grunden för det vi hoppas på. Tron är grunden för det vi hoppas på. Tro och hopp. När vi hoppas på en bättre värld, en mer mänsklig värld, så är det vår tro som är grunden för det hoppet. Det är vår tro som är nyckeln till en bättre värld. När vi drömmer och funderar på hur det ska bli stopp på allt terror som råder i vår värld idag, så är det vår tro som är grunden för det hoppet. Och när vi drömmer och funderar på hur det ska kunna bli ett stopp på de här oändliga flyktingströmmarna som vi ser, då är det faktiskt vår tro som är en grund för att det ska kunna bli en verklighet. Och när vi drömmer och tänker på hur det ska bli för alla de flyktingar vi har fått till vårt land, hur vi ska kunna hjälpa dem och ge dem hopp, då är det faktiskt vår tro som är grunden för det. Det är den samlade tron i Guds församling som utgör den grunden som innehåller den här skaparkraften som kan ge en förändring. Men det stannade inte där, utan den första versen hade en fortsättning. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Första delen, den går väl an kanske att acceptera på något sätt att det ska vara så. Men den andra delen, den blir ju rent jobbig att läsa. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Det är väl bara att erkänna för oss, nästan de flesta skulle jag tro, att det här är inte det sätt som vi lever våra liv på idag. Jag vet, jag själv, liksom jag tror de flesta av oss, vi har mer tilltro till det vi har än till det vi hoppas på. Vi har mer tilltro till det vi har än till det vi hoppas på. Jag vet att vi har mer tilltro till det vi kan se än det vi inte kan se. Som Bibeln säger här, texten säger. Det är inget naturligt sätt för oss som lever 2016 att leva på det sättet. För oss är det naturligt att vi har vår trygghet och vår visshet i det vi ser runt omkring oss. Vi hade det tryggt i Europa innan alla de här terroristerna kom. Vi hade det tryggt och lugnt och skönt i vårt land innan alla de här flyktingarna kom. Det är lättare att ha sin tilltro och sin trygghet i det vi har runt omkring oss och det vi kan se. Men ska vi hoppas på en förändring, kan vi inte titta bakåt och eller se hur det är just nu. Hopp, det existerar bara i framtiden. Hopp finns inte i historien eller nu, utan i framtiden. Erika visade ju bilden på Susanna Kallö. Hon kan inte ha sitt hopp i det där världsrekordet som hon tog en gång för många år sedan. Hon måste ha sin hopp och sin dröm i det som ska hända, vad är det, om en och en halv vecka när hon ska springa de där loppen. Sara Sjöström som slog ett olympiskt rekord i natten som har gått nu när hon simmade semifinal. Helt otroligt. Hon ska simma final i natten som kommer nu. Då kan inte hon ha sitt hopp i det som hände nu förra natten i semifinalen. Hon måste måla upp en bild framför sig hur det ser ut när hon vinner finalen nu natten som kommer. När hon ska stå på prispallen en gång. Och så är det hela tiden. Vi kan inte ha vårt hopp i det som har hänt, utan vi måste ha det i det som ligger framför, och vi måste drömma om det. Om vi vill leva ett liv som är präglat utav hopp, så måste vi leva i framtiden. Vi kan inte grunda våra liv på historien. Jag pratade ju om katten förut. Katten, den har sitt hopp i den där musen som den har i munnen. Men vi måste ha vår hopp, vår trygghet i det som ligger framför, det som vi inte kan se, det som vi inte har visshet om. När vi lever ett inhumant liv, som jag pratade förut om, ett omänskligt liv, så har vi vår trygghet i det vi ser omkring oss nu. De flesta av oss, vi tänker att de resurser som vi har att tillgå, det är det vi ser, det är det vi har runt omkring oss just nu. Det som vi kan ta på eller känna lukten utav. Men vi måste lära oss förstå att allt det som vi ser, det kommer från något som är osynligt, som texten talar om. Vetenskapsmannen, han står här och han säger allting kommer från något och något kommer från ingenting. Det säger vetenskapsmannen. Teologen står här och säger likadant i början. Allting kommer från något och något kommer från ingenting. Men Gud skapade ur ingenting. Bibeltexten vi läste, den hamnar lite mitt emellan. För den säger allting kommer från något och något kommer... Nej, allting kommer från något och allt som är synligt kommer från något som är osynligt. Det är lite annorlunda. Det är stor skillnad egentligen på att vara ingenting men vara osynligt. Det klassiska exemplet är ju syre, eller hur? Vi andas syre. Det är osynligt, men det är något. Om det inte var något, då skulle vi dö ganska snabbt, vi som är här i rummet. Så Gud skapade utifrån det som är osynligt. Men Gud hade en dröm om hur det skulle bli, hur han ville att det skulle vara. Gud hade en dröm om mig och om dig, medan vi fortfarande bara fanns i vår mammas mage en gång. Men Gud hade en dröm om hur hans församling skulle vara också. Hur hans församling skulle kunna vara med och skapa framtiden. Så jag tänker att om mitt och ditt liv fanns i Guds dröm innan vi ens hade tagit våra första steg, då kanske det är dags att vi börjar leva ut den drömmen innan vi tar våra sista steg. Guds församling är det bästa beviset på att Gud har drömmar. Församlingen är det beviset på att Gud ser en framtid som måste skapas. Då börjar jag närma mig avslutningen, och då har jag ett bibelcitat till som jag tror vi orkar med att ta in. Det är från Apostlagärningarna, det andra kapitlet. Det ska ske de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera, era unga män ska se syner och era gamla män ha drömmar. Vi ska se syne och ha drömmar. Det är dags att börja drömma för oss. Och då är Guds församling den bästa miljön, det bästa sammanhanget att drömma de drömmarna. Här kan vi få hjälp och här kan vi få stöd att pröva våra drömmar. Tyvärr är det ju så, tror jag, för många av oss i alla fall, att det är lättare för oss att koppla samman med Gud direkt. Att ha en lite mer privat relation med Gud. Då kan jag få stå i centrum. då behöver jag inte bry mig så mycket om andra. Det är svårare att koppla samman med andra människor. Därför att då är det inte alltid jag som är i centrum. Då är det inte alltid på mina villkor som allting kan ske. Det är en utmaning som Gud har gett oss. Men det är i församlingens gemenskap vi kan få den här hjälpen. Det är viktigt. Gud har skapat sin församling för att ge oss det här sammanhanget där vi kan drömma och hoppas. Där vi kan få bli korrigerade i våra drömmar. Där vi kan få hjälp med att underordna oss varandra i ett sammanhang. Så om ni inte kommer ihåg någonting annat så har jag 4 punkter som en sammanfattning som kommer här. Det är tron som gör att vi kan leva ett fullt mänskligt liv, ett liv som behagar Gud. Det är tron som gör att vi kan leva som den människa Gud har skapat oss om. Vi behöver drömma om det som idag är osynligt för att kunna tro och forma vår framtid. Och församlingen är det sammanhang, den miljö som Gud har gett oss för att detta ska fungera. Amen.